Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Kära lyssnare! Nej, så där kan man inte börja.
Jag spräcker mina trumminne direkt här. Shit, vad fritt.
Åh, förlåt. Hej alla kära lyssnare och välkomna till Indiepodden nummer 85. Välkommen Ronny och välkommen Jakob.
Tackar, 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 tackar.
Det här är otroligt speciellt avsnitt av Indiepodden.
Ja.
Vi firar nämligen svensk seger.
Joho! Ja. Ja, det var ju ett tag sedan nu. Det var ju Felix Rosenqvist hade vi ju då förra säsongen som plockades in hittills Sveriges första på väldigt länge IndyCar-seger på Road America. Och så nu äntligen har vi då Marcus Ericsson i topp som vi har väntat på detta och som Marcus har väntat på detta. Hur länge var det nu? Hur har han sagt? 8 år.
Det var sen Dackefejden, va?
Ja, någonstans där. Ganska exakt 8 år sedan. Det var juli 2013 när han vann GP2 på Nybyring. Men mycket av vatten har runnit under bron sedan dess. Han har varit med om många äventyr, många motgångar, men äntligen börjar saker klicka rätt för honom.
Det var härligt. Och ni som har sett racen här i helgen, så i första racet så var det ju inte bara glädje utan det var en hel del fasa också. För vi hade ju Felix Rosenqvists dramatiska krasch.
Mm.
Och det vill säga att han har ju klarat sig förhållandevis helskinnad därifrån då. Så att jag tycker det här är ju ett avsnitt där vi firar både, vad var det Erik Niva sa, för det var ju den här EM, den här dansken i EM som föll ihop där och blev rädda till livet. Han sa man får fira livet, så jag tycker i den här podden ska vi fira Marcus seger och ska vi också fira livet här. Det,
så poetiskt.
Det var positivt i dubbel bemärkelse verkligen.
Mm.
Det är ju det viktiga att Felix mår bra. Vad angriper vi detta då? För vi har ju Marcus på besök. Det glädjer oss otroligt mycket. Och så har vi en kommentar från Linus Lundqvist också. Och förklara själv så får vi invänta lite en kommentar från Felix i alla fall. Men vi tar och snackar helgens race helt enkelt.
Ja,
vi måste nästan börja från slutet tänker jag. De här bilderna när Mackan slänger sig i fontänen. Var inte de otroligt härliga?
Fortfarande inte fått några bekräftade rapporter på utifall någon IndyCar-fan i Sverige har kastat sig i en fontän. Men det är kanske lite sent att göra det nu, måndag kväll. Men ja, alltså, väldigt, väldigt fint sätt att fira på, just den där jättehäftiga fontänen där, mitt i parken.
I Kumla, jag vet inte hur många fontäner de har i Kumla, men det borde ha funnits Mackan-fan där som badade i Kumla-bunken, höll jag på att säga, men det är någonting helt annat. Det är Kumla-fontänen. Har vi några lyssnare i Kumla? Kan höra av er, skriv på våra sociala medier och berätta om det är någon som har badat i någon Kumla-fontän.
Det finns här, jag googlade på Kumla fontäner, kom vi på Kumla torg har en fontän.
Fantastiskt.
Om det är någon som badade i fontänen på Kumla torg, så snälla skriv till oss. Vi vill ha både historien och bildbevis på det.
Exakt, gärna bildbevis. Men de bilderna fångade så mycket hur det här måste ha känts för Marcus efter alla de här åren och efter allt snack om han och hans förmåga när han körde Formel 1 och sådär. Det måste ha varit en sån otrolig lättnad att få ta den här första segern liksom.
Ordet som jag fastnade för är engelskans redemption. En del kritik som före detta Formel 1-förare som tar sig över till andra discipliner får är ju liksom han kom sist i Formel 1-lopp 2016 kanske, något sånt där. Då är man fast att man har kommit sist i ett Formel 1-lopp för resten av livet. Till och med Takuma Sato får ju liksom sån kritik fortfarande. Någon som kom sist i ett Formel 1-lopp 2006 kan vinna Indy 500, hur stort kan Indy 500 då vara?
Mm.
Liksom så enfaldig kritik. Lite dumt av mig att fastna för sånt och irritera mig på sånt, men Indycar är en så himla annan disciplin, men också mycket mer rättvis disciplin, där hierarkin går att rucka på och förarna kan spela så betydligt större roll än vad det är i Formel 1. Man kan ju jobba häcken av sig där och sen komma på 16:e plats, vilket Marcus då gjorde när Sauber var som lägst. Men här så kunde han starta på 15:e, jobba häcken av sig och vinna loppet.
Om vi tar och börjar med race 1 då, så där hade vi ju Marcus Ericsson på. Vilken plats var det han kvalade in på? Han startade från 15:e startrutan, va?
Ja, och Felix startade på 14:e plats, så mitten av fältet. Men bägge började väldigt starkt i loppet och kunde ju utnyttja sina röda däck. Och ja, som det visade sig, bägge valde rätt strategi. Och första delen av loppet så var det ett virrvarv av olika strategier som gick kors och tvärs. Det var lite svårt att hänga med fram till då, ja, Felix olycka får vi lov att säga, just den gulflaggen. Men det som var tydligt från början var ju att de röda däcken, de ramlade av stupet fort.
Och en av de som klarade sig bäst på just den stinten med de röda däcken, det var ju faktiskt Felix Rosenqvist. För vi hade ju, tar vi Will Power då, Marcus Ericsson som var med och fightades om segern här på slutet då, var ju mycket tack vare just den strategin de var på. Faktum är att Felix var ju på samma strategi då innan den kraschen då, och då låg han ju före både Will och Marcus där. Sen var det ju ironiskt då att det var ju Felix krasch som orsakade den här rödflaggen då, som typ låste upp möjligheten då för Will och Marcus att vara just de två förarna som var på bäst strategi när racet väl drog igång då. Och för då hade vi ju dem på efter. Det var ju några som hade dragit en nitlott där, någon som hade långstintat inne på svarta däck, var bland annat Scott Dixon, hade vi inte Alexander Rossi där på samma strategi. De var ju tvungna att gå i depå till slut då, och efter det så var det ju Will och Marcus som var etta respektive två.
Ja, det får vi lov att anta att Felix var på samma strategi. Han gick i depå på varv 18 medans Power på varv 20, och ett stint skulle ju helst ha varit 25 varv, så matten fungerade inte riktigt för Felix där, så han kanske hade fått spara lite mer bränsle mot slutet. Men trots alla motgångar Felix har, så är det ju ändå hans körning som stämmer. Det syns bara att det är så mycket omständigheter som har verkligen satt käppar i hjulet på hans framfart i år.
Och för att nämna någonting om Felix fart här nu, det är ju, han jobbar ju fortfarande på att hitta det där allra sista, för bevisligen så är det ju, eller McLaren-bilen är ju otroligt snabb när den är i det här arbetsfönstret då. Det har ju inte minst Pato O'Ward visat här nu minst två gånger i år, i och med att han har vunnit enda förare som har vunnit mer än ett race i år. Men tar man till liksom kvalet här nu då, nu åkte ju Felix ur i Q1 då, men faktum var faktiskt att han var ju typ någonting 0,4 snabbare än Pato O'Ward, som körde ju i de olika kvalgrupperna då, va? Så att det hänger ju lite på vilken kvalgrupp man hamnar i också, så att när man börjar hitta rätt mer och mer här nu, och har gjort det att han har bra, fortsatt starkt förtroende från teamet. De verkar trivas väldigt bra tillsammans. Så att,
ja, stallet har ju många gånger mer data om hans resurser, hans framfart och hans approach än vad vi har, vi som sitter här i Sverige. Vad var det som hände i olyckan då? Vi kan ju skriva av att det var ett förarmisstag. Och stallet släppte någon lite udda pressrelease där de sa att det var någonting som gick sönder, men det var inte någonting som gick sönder. Det var inte gasen som hängde sig, men gasen uppenbart hängde ju sig. Det är någonting som gör att motorn fastnar på högsta varvtal. Att den bara gasar upp när man inte ska göra det.
Obehagligt.
Det kan säkert finnas, jag vet inte. När det är USA så handlar, kan det säga, så får man alltid misstänka att det kan handla om juridiska skäl till varför man inte kan tala klockrent ur skägget och beskriva exakt vad det var som hände. Men en bona förklaring som jag tror ändå håller är ju att det var någon form av gashäng. Men det verkade som att bilen inte riktigt reagerade fullt ut på hans försök att bromsa heller. Så att det inte bara var liksom gasen som gick i max, utan som jag förstod så gick det inte riktigt att få ner farten särskilt mycket med broms. Mm. Bromsverkan verkade ha varit påverkad också.
Mm. Då är det mjukvara förmodligen.
Det är väl vad man kan misstänka.
Mm.
Det är väl vad man kan misstänka. I och med att vad jag fattar så är det väl både gas och broms by wire på de här bilarna.
Ja, precis.
Så det är inte liksom någon direkt koppling mellan det som sker och inputen från förarens fötter.
De sa ju att de hade identifierat något i alla fall. Och det här har jag aldrig sett. Det är ju så otroligt ovanligt ändå i moderna tider att i all motorsport att gasen hänger sig.
Mm.
Så jag kan inte riktigt komma på något annat tillfälle. För länge, länge sedan så var det ju ändå ett problem, alltså då snackar vi 60-talet. Och kanske på 90-talet när man började gå ifrån gamla vanliga gasspel. Jag vet att Nigel Mansell fick gashäng på Michigan en gång i toppfart 370 km i timmen, men han lyckades på något sätt få ner farten. Så det är oerhört ovanligt att något sånt här händer. Aldrig sett ett liknande problem.
Nej, inte på den här nivån alltså. Det enda jag kom tänka på som var ett rejält gashäng var 1988, en ungersk Formel 3-förare som körde tysk Formel 3 på den tiden och förolyckades i en väldigt märklig olycka på Norrisring. Där efteråt så kom det fram att förmodligen så var det någon form av gashäng. Och han gick genom räcket och förolyckades. Mm. Men det är som sagt mer än 30 år tillbaka i tiden. Så att det är väldigt ovanligt, som tur är. För det var en otäck olycka.
Vi vet inga G-kraftsiffror, men det tar ju stopp liksom på en meter.
Mm.
Lite mjukt i alla fall, och det är ju giv i betongmurarna. När det är en provisorisk bana så man fäster ju inte betongmurarna i marken riktigt, utan det är ju meningen lite att de ska kunna flytta på sig ifall någonting sånt här händer. Och inga brutna ben, inga nervskador eller hjärnskakningar eller sånt, men en rejält mörbultad Felix Rosenqvist. Man såg ju på tv-bilderna att han var medvetande hela tiden och fly förbannad på den där saken, kan jag tänka mig.
164 km i timmen var hastigheten i alla fall när han träffade muren.
Det är rejält det.
Det är rejält det när det står en stopp på en meter. Och, alltså Felix har ju haft några riktigt rejält otäcka IndyCar-krascher under de här säsongerna som han har kört där. Jag har faktiskt på rak arm kan jag inte komma på någon annan förare under de här säsongerna som haft så pass många ganska hårda smällar som Felix har haft. Visst finns det någon enstaka som Oliver Askew och någon mer som har gjort riktigt otäcka krascher. Men Felix har ju haft flera alltså.
Ja, första år på Indianapolis ett par stycken, sen i Pocono.
Precis.
Så ja, det är typ Santino Ferrucci som börjar komma upp i den kvotan. Nu har ju Ferrucci gjort två rejäla krascher på två lopp.
Just det.
Men så kör inte han hela året heller.
Jag pratade ju med Felix Rosenqvists eminenta presskontakt Mattias Persson också, så är det en stund sedan, och det är egentligen, han bekräftar ju det som är officiellt som står på Felix hemsida just nu, att han har ont och är mörbultad, men han av allt att döma väldigt pepp på att köra till helgen så. Men jag tror att han tror att vi kanske har någon form av bekräftelse eller på huruvida han kommer köra eller ej till helgen på, ja, runt onsdag, torsdag kanske. Så att vi får hålla oss ett par dagar till här nu. Men det känns ändå, det är positivt i alla fall att vi har Felix så pass mycket fit for fight redan här nu. Det låg båda gott tycker jag.
Vad hände mer under första loppet? Jo, Romain Grosjean hade en off-helg. Han kraschade. Och då blev det en andra gul flagg. Eller röd flagg menar jag ju. Och jag tycker inte att det var rätt beslut av IndyCar att slänga ut en röd flagg där.
Hur många varv hade vi kvar då när det blev... Var det bara en 7-8 varv kvar?
Nej, en och mindre. 5 varv.
Och 1000.
Och sen så blev det... Det blev väl omstart med 2 var kvar. Så de tränar ju inte så mycket.
3 var kvar.
3 var kvar. Mm. Varför kan de inte starta om liksom, med 4 var kvar? Varför kör de en extra var bakom säkerhetsbilen? Med gulflagg så kanske vi hade fått 2 i bästa fall. Men alltså rödflaggen kommer ju för att IndyCar vill ha så mycket grönflaggsracing att trycka in i tv-sändningen som de kan. Självklart, det är ju bra när loppen startar under grön flagg, men jag skulle ändå vilja hävda att skynda på att få bort bilen under gul flagg, för det har ju blivit ett välkänt problem att varma IndyCar-bilar är svåra att starta om. Se Scott Dixon och Alexander Rossi på Indy 500 senast.
Mm.
Och det här var ju låg i framhuvudet på Will Power då, som hade lett loppet, körde riktigt bra, fantastiskt bra fight med Marcus Ericsson i 30-tal varv. Han ropar ju på radion liksom på en gång, behöver fläktar till ECU:n som håller på att överhetta, brinna upp.
Jag tror att det var en efterkonstruktion först, för att jag tolkade det som att han ville ha fläkt till sig själv. Mm. Och sen så var det ju det var till bilen då. Han menade, typ sa han ju efteråt då. Men du tror inte att det var en efterkonstruktion då?
Det låter lite som en efterkonstruktion faktiskt, för att han säger att jag, I am, håller på att tuppa av. Ja. Så ja, i alla fall, Power får inte igång bilen sen och det ger ju öppet mål för Marcus Ericsson. Men jag tycker att IndyCar lite offrar sportslig integritet för showens skull. För det var ju liksom inte 3 varv kvar, det var 5 varv kvar. Så det fanns ju en rimlig chans att kunna starta om loppet. Men kanske 2 varv istället för 3 varv, grön flagg. Så jag tycker att IndyCar gör lite för mycket som NASCAR i det här fallet. Tänker för mycket på showen. Det hade ju redan varit en fantastiskt bra lopp. Och jag tycker man lite rånar Power på den saken. Han hade ju en del kommentarer, beska kommentarer. Han tycker att IndyCar inte lyssnar så mycket på vad förarna säger. Vilket nu tar han i, men det är ju Will Power pratar om också. Och så var ju Will Power den enda i fältet som inte lyckades starta om mot dem. Så det hade varit mer rätt om det hade varit gul flagg. Och om vi tar och lyssnar på Marcus alldeles strax, så han hade ju gott självförtroende om att kunna vinna loppet ändå. Nu tar jag det här resultatet, det är ju typ samma sak som Andy Baku i Formel 1 härom veckan. Konstig omstart, men ja, resultatet tar man ju alla dagar i veckan. Mm. Så ja, jag är lite kluven kring det där faktiskt.
Jag tänker också lite på den tekniska biten. För det är väl en sak, man behöver inte gilla Will Power eller lyssna på vad han säger. Men vi börjar ju se ett mönster med de här bilarna. Att de blir svåra att starta om och de trivs inte fullt ut i värmen när de ska startas om och sådär. Så det kanske är biltillverkaren som behöver fundera ett varv till på varför bilarna är känsliga just på det här oberäkneliga sättet.
Precis, det är ju en typs formula det här.
Mm.
Så då ska ju sådana detaljer kunna fungera. ECU:n är också enhetstyp. alla ska väl ha samma. Det är stötdämpare som är fria att utveckla medan ECU eller om det är motortillverkarna som gör dem. Det låter jag vara osagt.
Är det en gemensam ECU som alla använder?
Jag tror faktiskt det. Men ja, i alla fall, det är dessutom bara två motortillverkare. De ska ju ha pejl på sina grejer också. Så.
Ja, det är McLaren som tillverkar dem.
Det är det, det är det. Ah,
yeah, det jag snabbgooglar här. Det verkar vara McLaren som till McLaren Applied.
Som gör enhets-ECU då?
Ja, förlåt. Det här kanske inte är helt aktuellt. Det här är...
Jo, det är McLaren. Det är McLaren, definitivt.
McLaren Applied Technologies som tillverkar dem. Mm.
Men, Marcus vann. Spännande sista tre varven då med... Vilka hade vi då bakom? Det var Alex Palou och Pat O'Ward som jagade och de är ju sin livsform också.
Det var ju Takuma Sato som låg bakom Marcus där vid omstarten och sen så blev han passerad både av VK och O'Ward, va?
Ja, VK just det, också som är i sin livsform. ja, det var ju Sato som gjorde mig lite nervös för han och Eriksson har ju historia. Men man kan ju, alltså det, jag skulle säga det är ju Marcus bästa lopp i karriären. Han skötte det så snyggt och kontrollerade de sista tre varven.
Mm. Hans, direkt efter omstarten där han kommer med powerslide ut i en av kurvorna där precis vid omstarten. Det var Ronnie Pettersson vibbar det, ska ni veta.
Ja, det var snyggt.
Ja, och äntligen då fick ju Marcus ta den här efterlängtade segern här nu då. Och det innebär ju att på de här första, ja, de åtta racen här nu då, så har vi alltså har samtliga Chip Ganassi-förare plockat var sin seger. Det är ett styrkebesked för hela teamet.
Samtliga av dem som kör hela säsongen. Och ja, det gör ju faktiskt saken att äntligen så är Ganassi-stallet liksom jämlikt. Tidigare har bara varit Dixon. Nu har äntligen stallkamraterna liksom tagit plats hos Ganassi.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har ju suttit och snackat massa om Marcus nu. Ska vi inte bjuda in honom själv och se vad han själv tycker om sin första IndyCar-seger?
Det gör vi.
Marcus Ericsson, stort grattis till segern. Som du sa nu, du har hållit på med massa segrarintervjuer. Hur mycket mediapådrag är det jämfört med GP2-segrarna?
Ja, men tack så mycket. Ja, det är lite mer, absolut, så är det. Det är en sak att vinna juniorserie, men det här är ju ändå en seger i en av världens största mästerskap. Och nej, det blir bra tidigt alarm idag, men det kändes rätt så bra att gå upp tidigt för att göra segerintervjuer här hela morgonen.
Ja, du blir ju då den tredje svenskan att vinna IndyCar. Stefan lyckas ju aldrig, så det är ju Kenny och Felix innan dig. Hur många timmar i IndyCar-bilen tror du att du har suttit nu? Hur mycket av det har liksom varit utveckling framåt?
Ja, det är svårt att säga, men det har varit otroligt mycket hårt jobb sen jag kom hit till IndyCar. Jag kom ju hit efter 5 tuffa år i Formel 1 med liksom relativt dåligt material i team som liksom hade det kämpigt. Och när jag kom till IndyCar så hade jag ju stora förhoppningar att kunna vara med i toppen. Men det är tufft att borta amerikansk racing. Det är tufft att gå upp mot de här grabbarna som har kört där borta på de här banorna, den här typen av racing i hela sina liv, vissa av dem. Så det var väl en lite brantare inlärningskurva än vad jag kanske hade hoppats och trott. Men Jag har jobbat extremt hårt, har varit envis och verkligen jobbat som sagt stenhårt för att ta mig till den här första segern som jag gjorde i lördags. Så ja, hårt jobb lönar sig, det visade jag i lördags absolut.
Mm. När vi pratade med dig i vintras så sa du att du hade några personliga mål som du inte ville berätta vad det är, men har du uppfyllt de där hemliga målen än?
Inte alla, men det här var absolut ett av dem. Det, ja, okay. Det är helt klart. Första segern är just att vinna. Det betyder så otroligt mycket. Man kan ha pallplatser eller bra race och bra prestationer och tycka att ja, men jag kom femma eller fyra och gjorde ett jättebra race och man är jättenöjd och så vidare. Men du är aldrig riktigt nöjd tills du vinner. Och den känslan att vinna igen, framförallt för mig som inte har vunnit ett race på 8 år, det är en obeskrivlig känsla som är svår att sätta ord på.
Ja, och det var ju inte ett speciellt lopp. Med våra svenska ögon så gick det ju från hopp till förtvivlan tillbaka till hopp igen när vi hörde att Felix mådde bra efter den där fruktansvärda olyckan. Vad gjorde du under rödflaggen då?
För det första så är det alltid svårt när man ser någon krascha, och framförallt Felix och jag är liksom bästa polare där borta och umgås väldigt mycket och liksom kommer varandra nära, och jag såg direkt när bilen, hur den stod i däcksbarriären, att det var någonting som var liksom, det var inte en vanlig krasch, så det är klart man blev orolig då, men sen fick jag rapporter om att han verkade då efter omständigheterna må bra, och det gjorde ju liksom att man, ja, det betydde mycket. Sen blir det alltid, tycker jag, svårt när det blir röd flagg och man går och väntar och liksom racet har redan startat men så blir det pausat, och det blir en konstig situation, så men det gäller ju bara att hålla fokus och liksom fortsätta vara redo på racen när det väl skulle bli omstart.
Och loppet fram till dess hade ju, det var ju ett strategiskt kaos, såg du på tv, när det var massa olika strategier i omlopp. Men du placerade dig väldigt bra med riktigt bra race pace. Men det jag undrar, den här segern, gjorde du några omkörningar på banan?
Ja, men jag körde om några i början på racet. Sen körde jag om Persino efter mitt första depåstopp, vilket var väldigt viktigt för mitt race. För annars hade jag fastnat bakom han direkt efter när jag kom ut på nya däck där efter första depåstoppet. Så den omkörningen var väldigt kritisk, för att det kom in andra bilar i depån efter det som kom ut mellan mig och Persino. Så hade jag inte tagit mig förbi han då på mitt andra var efter depåstoppet, så hade det varit väldigt svårt att kunna ha den positionen som jag sen hade då, bakom Power, när det blev röd flagg.
Och det problemet som Will Power då råkade ut för, att kontrollenheten för elektroniken överhettades. Var ni också oroliga för något sådant skulle kunna hända?
Nej, det var väl ingenting som jag tror vi tänkte på så. Men det är klart att det kan ju alltid hända, och det var extremt varmt där. Så det är klart att man är väl orolig för allt i en sån situation när man har ett så pass bra läge. Men den här gången var det min tur att ha lite stolpe in, helt enkelt.
Och Will Power är inte någon som kväder med orden direkt. Han menade att Indycar inte lyssnar på förarna när det gäller vissa saker med procedurer. Tycker du någonting om det?
Läste vad han sa och så vidare, och jag tror att det var mest att han var jäkligt arg och förbannad, vilket är förståeligt efter att han hade gjort ett riktigt bra race liksom. Så, men sen så gick han ju ut på sin Instagram sen senare på kvällen och liksom tog tillbaka lite av det och gratulerade mig och sa att jag var värdig vinnare och allt sånt där. Så jag tycker att han var ändå stor i sin motgång, som jag snackade med han igår också och liksom hade ett bra snack. Så han är ju väldigt så känslorna utanpå, och det är väl härligt att vi förare kan visa känslor.
Hade du tagit honom ändå?
Jag säger att när det blev den där rödflaggen, så var jag ju, alltså innan rödflaggen så var jag uppe och alltså, jag låg i hans växellåda egentligen hela racet efter Felix crash, och var uppe och stressade och var uppe jämsides några gånger. Så jag hade ju verkligen hugg på honom, jag kände mig snabbare helt klart. Så när den där rödflaggen kom så kände jag direkt att den här rödflaggen kommer hjälpa mig. På något sätt kommer den här hjälpa mig. Det var liksom min initiala känsla. Och när vi stod där i pitlen och väntade på omstart, så var jag så extremt taggad på att ta mig förbi. För som sagt, det är som skillnad på att komma två och komma etta. Så jag satt där och planerade på vad jag skulle göra, vart jag skulle dyka. Jag hade jag var, visste att jag var mycket starkare än han genom kurva 6. Och jag hade gjort några försök tidigare under det, så då hade han blockat ner i kurva 7. Så jag hade tänkt att jag skulle göra en luring och liksom lura ut honom på yttern och sen dyka. Så jag hade mycket planer i huvudet på att jag skulle ta mig förbi han. Men som sagt, det var ju oturligt för han del, men som sagt bra för mig då att han inte kom igång då, även om det inte är så man vill vinna.
Mm. Och sen med seger så kom ju firande. Var det kallt i vattnet i fontänen för det första?
Det var perfekt temperatur. Det var svalkande och skönt. Så det var, det var nog den bästa simtur jag har haft i mitt liv, kan man nog säga.
Men eftersom det är en double header helg så ja, nu var det bara att börja arbeta inför nästa lopp då. Så får ni champagne med alkohol i Indycar? Det brukar väl vara lite sponsorbetonat, va?
Ja, men det var alkohol i den här, men Rinus som kom två, han fick dricka bubbelsaft, för han är ju inte 21 än.
Just det, okej.
Okay. Men jag och Patta fick lite champagne, men det blev ju inte så mycket drickande av det här, som du säger, det var lite sen efter.
Ja. Vad tycker du om söndagsloppet då? Det blev ju inte som det var tänkt på kvalet, men en rejäl uppkörning i alla fall.
Ja, men exakt. Jag var väldigt besviken efter kvalet. Den missen som teamet gjorde ska inte riktigt kunna hända på den här nivån. Jag fick ju soppa torsk där med två kurvor kvar på mitt kvalvarv. Och på splittiden där så var jag exakt samma hundradel som Palou när vi gick in i de sista två kurvorna. Och han var ju sexa och gick vidare till Q2. Så det hade varit precis på hundradelarna där om jag hade gått vidare eller inte. Men oavsett om jag inte hade gått vidare så hade jag ju ändå startat sex, eller ja, sjua då. Vilket hade varit 13:e om jag hade bara fått gå över linjen. Så det var ju frustrerande att behöva starta 22 när vi hade kunnat starta högre upp utan det här missen. Men sen i själva racet så tycker jag, som sagt, jag visste att jag skulle ha en bra racebil, det visade ju dagen innan. Så det gällde bara att ha is i magen. Jag tycker jag disponerade racet på ett väldigt bra sätt. Jag låg liksom och svarade lite däck där i början. När det var kö framför, och sen visste jag att Brad, min ingenjör, försökte hela tiden få mig fri luft så att jag kunde använda min starka racefart, och det gjorde han på ett riktigt bra sätt och fick ut mig många gånger i fri luft, och då kunde jag utnyttja min fart och ta mig upp genom fältet och gjorde även en del bra omkörningar i kritiska lägen för att få just den här fria luften. Så nej, jag var väldigt, väldigt nöjd med min insats. Det enda lilla plumpen var på slutet då när jag sista omstarten försökte ta mig förbi skott och gjorde en liten miss på bakrakan, och då istället så kom Persson om förbi mig då. Så det var den enda lilla plumpen under helgen som jag känner.
No sleep for the restless. Nästa helg är det Road America. Det Felix vann förra året. Det ni lärde er i Detroit på den här krokiga, korta, långsamma stadsbanan, är någonting överförbart till Road America?
Nej, noll och ingenting skulle jag säga.
Okay.
Men något som är överförbart dock, det är självförtroende. Och jag fick en härlig dos med självförtroende efter helgen, och den tar jag med mig till Road America.
Okej. Okay. Är det en samma chassi ni kommer köra där?
Ja, men det är det. Men sen är det helt andra dämpare, stötdämpare och liksom inställningar egentligen på hela bilen. Så jag skulle säga att Detroit och Road America är så långt ifrån varandra man kan komma på setups och sådana saker. Road America är ju en rätt så snabb och liksom rytmbana med mycket snabba kurvor. Detroit är ju rena motsatsen. 90-graderskurvor och hoppar och far överallt. Så det är väldigt olika typer av banor.
Men du får suga på den här karamellen hela veckan. Tusen tack för att du tar dig tid för oss på Indiepodden. Marcus Eriksson, Sveriges senaste Indycar-segrare.
Tack, tack.
Innan vi börjar snacka ner race 2 då, så ska vi avsluta med att vi tar drar topp 10, Jakob, från lördagens race.
Jajamän, vi har ju Marcus först. För Rini Svikej, Pato Ward blev prispallen. Takuma Sato räddar fjärdeplatsen. Graham Rahal smyger upp på en femte. Santino Ferrucci sexa. Så alltså de tre Rahal-bilarna. Också mycket bra resultat. 4, 5, 6. Alexander Rossi tappar ner till 7:e till slut efter att ha startat 2. Scott Dixon 8. Ed Jones 9. Och Joseph Newgarden på 10:e plats. Felix Rosenqvist klassificeras 25:a och sist. Så 5 poäng fick han där, medan Marcus då 51 poäng rikare efter det här.
Jag tänkte bli sjätte plats där, Santino Ferrucci. Ännu ett topp 10-resultat för Ferrucci. Är han på väg att köra sig till en ny heltidsstyrning 2022, tror ni? Garagay.
Alltså, jag hoppas nästan det. Jag säger vad...
Har du vänt nu?
Nej, men alltså, jag är inget jättestort fan av Santino Ferrucci som person. Men alltså, jag tycker han har såna explosiva kvaliteter som han ibland visar. Så att jag hoppas nästan lite på det. Han är ju inte någon genomsympatisk förare. Han har framförallt inte varit det tidigare när han varit riktigt ung. Men alltså, jag tycker ändå han platsar definitivt i fältet. Han har de här liksom... rätt vad det är så glimrar han till och är riktigt, riktigt bra.
Rahal-stallet vill ha sin tredje bil med på heltid. Det här var ju sista minuten anmälan. Frågan är om de har råd när Ferrucci kraschar så som han gör. Nu har han skrotat två bilar på de här två helgerna han har varit med i år. Men ja, han kan köra i alla fall. Och man kan ju alltid bli en bättre person också.
Vilket leder oss in då på race nummer två där. För som du sa, Santino Ferrucci smällde ju även i kvalet där efter checkered flag på fast 12. Där, vad var det som hände där egentligen? Det var i sista kurvan, va?
Ja, men hans bilen liksom studsade över mållinjen så att det varvet fullbordades ju i alla fall. Ja, klassisk stadsbanekrasch, slå i insidan, studsa in till utsidan. Och den bilen kom inte till start, utan de byggde upp reservbilen. Så man ser ju på bilderna från kvalet till racet att det är en annan paint scheme. Det är liksom Grahams färger som på bakre delen av bilen. Det gjorde stallet bra att bygga upp den bilen på 2 timmar. Och ja, det blev ju tuffare lopp för Ferrucci sen.
Kvalet i övrigt mellan kvalet till lördagen och kvalet till söndagen var ju lite andra förare i topp där. Det hade vi Joseph Newgarden på pole inför race 2, och det såg länge ut som att det skulle vara just Joseph Newgarden som skulle bli den här åttonde föraren att vinna ett IndyCar-race i år på 8 försök. Men det ville sig inte för dem. Vad var det som inte stämde där, Jakob?
Jag tror att det handlade om när Dalton Kellett får stopp i depån när ett hjul lossnar. Newgardens stall då, de reagerar på det, kastar in honom i depån lite tidigare vad de hade tänkt, för de var rädda att det kunde bli en gul flagg. Men Kellets bil kunde ju boxeras undan utan en gul flagg på banan. Han var ju fortfarande i bandepån. Så då hade ju Newgarden då committat till stint på svarta däck när det hade varit fördelaktigt att bli av med de röda så tidigt som möjligt. Så då var ju deras händer bundna och de var ju tvungna att köra röda däcken sista stinten, vilket var en jätterisk utifall det kommer någon gul flagg. Jag tror det hade varit svårt för Newgarden ändå i och för sig, för Herta hade ju kört in 15 sekunder på banan. Ja, det visar ju sen sig att det var inte Herta han borde oroa sig för, utan det var ju Pato Ward.
Men skulle de ha haft mer is i magen, menar du?
Ja, jag tror inte att det var kniven mot strupen att de behövde gå in i det på där när Kellett stod stilla. Jag tror att de hade bränsle för några varv till i alla fall. Men då hade de i alla fall, ifall de hade fått på röda, då hade de kunnat röda där i mitten stinten. Då hade de kunnat göra den kortare och sen köra ett full lång sista stint på de däck som skulle hålla för ett fullångt stint. Nu försökte de göra ett fullångt stint istället, men med röda däcken. Och det visade sig att det var väldigt riskabelt.
Ja, de målar liksom in sig i det hörnet, och då finns det väldigt få strategialternativ kvar, utan det var mer eller mindre bara att vänta. Mm. Vänta ut Colton som kom stormande bakifrån.
Ja, man kan ju se på bara slutresultatet. Ward vinner med 7 sekunder, tog ledningen med 3 varv kvar. Det var stor skillnad på röda och svarta däck mot slutet av stinten.
Men vilka varv han gjorde, Pato Ward, där på slutet alltså.
Montoya-vibbar, där Montoya var som vassast.
Och det roliga med det från svensk perspektiv också, det är att han visar ju vilken potential det finns i den där bilen. När den funkar så som den ska.
Verkligen, och det såg vi ju på Texas också, att de är ju jämnsnabba, Felix och Pato. Och när de fungerar så fungerar de bäst. Och jag tror lite finsliperi så är det lite varning för att Award ska dominera IndyCar faktiskt.
Mm. Mm. Ja, det stora problemet som McLaren hittills har haft nu under den här säsongen har ju varit just road courses har ju varit den svaga punkten här. Det kan vi ta som exempel i St. Petersburg till exempel, där vi hade ju Petter Ward som, det var ju liksom en bil eller en förare i början av sinten och så var det en helt annan. Det var ju nästan plågsamt att se hur han föll tillbaka där. Där var ju Felix den starka föraren i Florida den helgen, och där visar vi ju, där ser vi ju ganska tydligt vad McLarens svaghet i år är, att de har en liksom, högsta nivån har de höjt från förra året rent fartmässigt, men i gengäld så har de fått ett smalare arbetsfönster då, vilket har gjort det hela lite mer, lite otacksamt och lite mer svårkört såklart. Men jag tror att det är många av de andra teamen som är lite oroliga här nu, för de kommer ju antagligen rätta till detta, kanske inte till den här säsongen, de kommer ju få finslipa det paketet de har nu, men till 2022 då tror jag sannolikt att de kommer vara ännu starkare. Och
i Felix med där då sitter han ju en riktig guldsits.
Men tänker ni att Pato Ward kommer plocka hem mästerskapet redan i år, tror ni?
Det sa jag i mars redan. Det bestämde jag mig för i januari i alla fall.
Mm.
Jag får ändra mig på en sak. Det är Zanardi-vibbar, inte Montoya-vibbar. Liksom. Att köra om tre stycken och tre sista varven, det gjorde Zanardi några gånger. Och han körde intressanta spår och på oanade platser. Och det gjorde ju Ward nu när han svepte förbi Hurta och Newgarden.
Mm. Han verkar också ha liksom den där killerinstinkten som vi pratade om innan vi drog igång och började spela in den här podden. Att han har liksom den där, jag vet inte vad man ska kalla det, så här vinnarskalle eller mod i blicken. Jag ska bara fucking fram här, flytta på er. Och det där kommer man långt på, tror jag. När man dessutom har så bra maskineri under sig. Och jag vet inte om han tar den här titeln, men det går inte bortse från att vi har klarat av halva säsongen och han har gått upp i ledning. Förvisso bara med ett poäng, men ändå, han är uppe i ledning.
Har Petter Ward haft den här stora kraschen någon gång i IndyCar hittills?
Ja, på kvalet till Indy 500 2019, och då kvalade han inte ens in till Indy 500. Det var med Carlin-stallet då, innan han hamnade på den här Odysseen till Japan och i Formel 2 och lite annat. Så han vet nog hur det är att smälla en IndyCar trots allt.
Ja, så det är ingenting som de säger ju att man, alltså alla förare behöver krascha först för att liksom veta var gränsen går, men där vet han ju var den gränsen går. Jag någonting som imponerar mig väldigt mycket när det gäller Pato Ward, det är ju den otroliga bilkontrollen han har, för det är ju många situationer tycker jag när han har varit väldigt aggressiv, till exempel på ovaler där han är precis på gränsen att tappa det, men lyckas liksom rädda upp det blixtsnabb i reaktionerna. Och det jag gillar med Pato Ward också, det är att det alltid är schysst när han kör.
Mm.
Har ni tänkt på det?
Just
också?
Det är inte fult, ja. Det är inte ostädat och skitigt liksom.
Det såg man Texas, den här situationen med Will Power när de var sida vid sida och Ward var den som backade av.
När vi ändå är inne på McLaren, så körde ju Felix av förklarliga skäl inte då på söndagen. Och då fick vi vår Oliver Askew tillbaka som fick göra ett inhopp. Han var alltså på plats i Detroit som förarcoach för Andretti's Indy Lights team. Och då hade han hjälmen med sig. Men de fick ju låna ihop då. Han fick Montoyas overall och så fick han låna Alex Palous skor, va? Tror jag. Och så in i bilen, och så det första varven han gör, det är ju alltså på kvalet då, det stackars Oliver, men väldigt roligt att se honom tillbaka i en IndyCar i alla fall.
Ja, fem varv fick han väl ihop innan loppet, men det är liksom så man bygger sig en karriär i IndyCar. Det handlar liksom om att vara ihärdig, att visa sig att man har sett mig i bilen så ska jag inte göra det missnöjda. Det blev något tekniskt problem under loppet, men målet var ju bara att ta poäng åt bilen där, och då räcker det med att starta.
Och ja, förhoppningsvis kan det ge något mer framöver här nu för Oliver. Det var väldigt kul att se någon tillbaka i alla fall. Marcus Erikssons race då, det var ju, ja, teamet hade ju som sagt räknat fel då under kvalet. Det får ju inte hända det här.
Ja, särskilt
som han sa själv.
Ja, och att det har hänt igen, liksom Barber kommer ju ihåg. Och nu händer det något liknande igen, så inte bra. Men ett till mycket bra race av Marcus. Han har en formtopp just nu.
Mm. Och kör upp sig då från 22 till 9 plats. Han var uppe på 8 där ett tag. Men Simon Pagenaud hade ju också ett väldigt starkt race, en väldigt stark avslutning där. Så att han plockade ju Marcus där på slutet då och blev 8. Men ser man då här i topp 10 här nu, så var det ju Will Power fick ju då revanschera sig lite då från lördagen. Han 12 målflagg som sexa på söndagens race då. Han startade ju från 20:e plats då, så att Will Power och Marcus Eriksson var de stora klättrarna här.
Mm.
Ska vi dra topp 10 i race 2 också då, Jakob?
Ja, men varför inte då? Som bekant, Patricio Ward vinner för Joseph Newgarden som räddar då en andra plats, ledde 67 av 70 varv, men 67 fel varv. Alex Palou trea, men tappar mästerskapsledningen till Ward. Colton Hurta 4, Graham Rahal en till femte plats, Will Power, Scott Dixon, Simon Pagenaud, Marcus Ericsson och Santino Ferrucci som, ja, han ledde ju en 10:e plats där i och för sig. Det var topp 10 det.
Ska jag dra sammandraget?
Varsågod.
Då har vi som sagt Pato Ward som har gått upp i ledning på 299 poäng, strax före Alex Palou på 298 poäng. Scott Dixon 3, 263. Joseph Newgarden 4, 248. Rinus Vikej 5 på 243 poäng. Lika många poäng som Simon Pagenaud. Sen på 7:e plats, hörrni, Marcus Eriksson på 211 poäng. Hack i häl på honom. På 8:e plats har vi Graham Rahal, 209 poäng. 9:e plats Colton Hurta, 202 poäng, och 10:e plats allas vår Takuma Sato på 181 poäng. Så det är väldigt kul att se Mackan med där i 10 topp, och som det ser ut nu så racear han ju i mästerskapet, framförallt Graham Rahal och Colton Hurta som ligger precis bakom och jagar honom. Så är det drygt 30 poäng upp till Simon Pagenaud på 6:e plats.
Hur många poäng var det till ledningen där? Var det 88 poäng?
Från Marcus plats upp till ledningen så är det 88 poäng, precis.
Ja, det är mindre än vad Newgarden tog in på Dixon förra året, så allt kan hända.
Mm. Vi håller tummarna, det vore ju något alltså.
Mm.
Mm. Så har vi ju då, ja, vi pratar om Felix del, så är han ju just nu nere på en 24:e plats då. Men jag tror att vi ska börja nu strunta i att titta på Felix mästerskapsplacering här nu, utan det är ofta så i de här lägen också att man är inte bättre än sitt senaste resultat. Så liksom en lyckad helg så är liksom allting ändrat, det är rent liksom, både formmässigt men även liksom i folks och medias anseende och sådär. Så att jag tror att för Felix del är egentligen bara att fortsätta nöta på här nu under resten av säsongen och försöka plocka så många bra resultat som möjligt, för hans placering i mästerskapet kommer inte vara liksom avhängt huruvida han kommer få liksom fortsätta i McLaren nästa år. Det tror inte jag i alla fall. Så det finns fortfarande mycket att spela på och mycket positivt att se fram emot där. Det är ju första steget är att vara tillbaka i bilen i alla fall och hoppas att det är redan på lördag. Eller på fredag. Det är väl på fredag vi börjar?
Ja, då har vi Road America. Men innan vi går vidare till Road America så kan vi titta på hur det gick i Indy Lights också.
Mm.
För där har det ju visat sig bli en rejäl mästerskapsfight därmed.
Sannoliken, och det hade vi ju, ja, vad ska vi säga om Linus Lundqvist? Han är ju snabb överallt. Nu kvalade han ju tvåa då inför race 1 och så tog han pole position i race 2. Nu avgick han ju inte från det här från Detroit med någon seger, utan det blev ju två andra platser här. Men däremot så ligger han ju numera etta i mästerskapet. Blott då en poäng före David Malukas på andra plats och Kyle Kirkwood flåsa dem i nacken. Mm. Hur många poäng är det som skiljer dem här?
Det är otroligt tajt mellan dem. Det är alltså 4 poäng från ettan Linus ner till Kirkwood. Och det är de 3 som har ryckt i toppen. För sen så är det ett rejält hopp om 41 poäng ner till 4:an Toby Sowery. Så att det är verkligen Kirkwood, Malukas och Lundqvist som har ryckt och förmodligen kommer att göra upp om det här. Så det är sjukt kul att se Linus fortsätta vara med i den kampen.
Ja, det är klassskillnad på de 3 och resten av Indy Lights-fältet nu, får jag lov att säga. Det syns inte bara i poängtabellen, men också hur de kör mot varandra på banan. Det är liksom, de har ett helt annat självförtroende. Betydligt färre misstag nu. De har ju fått in varsin dumt misstag hittills i år. Men det såg man ju inte alls nu den här helgen, utan alla 3 kör ju fläckfritt. Särskilt Kirkwood som gör den här omkörningen på Linus tidigt i det andra loppet. För han hade lite fräschare däck, var det inte så, Ronny?
Det var väl så inför race 2 som jag förstått det som, att Kirkwood hade ett sett helt nya däck där, och det hade Linus inte då. Vilket gjorde om det såg lite lätt ut när Kirkwood passerade Linus där efter starten. Det var ju Malukas startade bredvid Linus i första startled, och så Kirkwood bakom där. Malukas fick inte till starten, så Kirkwood tog ju honom direkt och attackerade Linus då innan han hade fått liv i sina skrubbade däck då, vilket gjorde att han kunde inte sätta någonting emot där. Sen så följde han ju efter och skuggade ju Kirkwood hela vägen till målflagg då. Så att jag tror att det avgjordes redan i början på grund av det då. Så det tror jag. Men det, du sa att de här tre körde fläckfritt den här helgen. Det var väl så att David Malukas kraschade ju på träningen, vilket du satte honom på efterkälken från början. Så att där gjorde han ju sitt misstag då.
Jo, och jag tänker på när Linus bromsade av sig i Indianapolis, och sen på Barber gjorde Kirkwood något dumt misstag som i och för sig Malukas blev lidande av också. Men efter att Kirkwood körde om Linus, så jagade ju Linus och Malukas liksom på Kirkwoods bakvinge resten av loppet. Men det var väldigt svårt att köra om, särskilt för lightsbilarna på den här banan. Så det var ett spännande lopp, och ja, det kommer bli många fler sådana under den här lightsäsongen.
Ja, och de liksom IndyCar-gänget drar ju vidare nu till Road America, så de kör redan nu till helgen igen, race 9 och 10 för säsongen då. Vi har ju en kommentar från Linus, vi kanske ska passa på att lyssna på det.
Ja.
Linus, ännu en stark helg från din sida. Ingen vinst, men du lämnar Detroit i mästerskapsledning. Berätta om helgen ur ditt perspektiv.
Det har varit en spännande helg, får jag ändå säga. Som sagt, vi kom ju hit till Detroit där ingen hade varit. Till en stadsbana. Så man visste ju inte riktigt vad man skulle förvänta sig. Och med tanke på St. Pete, som var vår senaste stadsbana, så kände jag liksom att vi behöver nog ta ett litet steg. I alla fall jag behövde. Så det kändes faktiskt väldigt bra att få kunna vara med och slåss. Vi tog en pole position och hade ju varit kul att kunna ta segern där i andra racer. Men vi hade inte riktigt farten, helt ärligt. Men som sagt, att åka därifrån med 200 platser och mästerskapsledning med en poäng. Men oavsett så är det kul att kunna vara med och visa att vi är hemma där uppe. Och även för mig själv, som sagt. Det var ju första gången på en stadsbana som jag varit med och startat i pole och varit med och slagit som seger. Så jag tycker ändå att det har varit en väldigt bra helg. Mm.
Vi pratade ju på förhand om att Belle Isle är en utmaning. Hur var det att köra där?
Ja, den här banan har ju varit en utmaning, minst sagt. Jag tror vi har sett det både Indy Lights och IndyCar och så vidare. Att det är ju by far den mest hoppiga och ojämna banan jag någonsin kört på. Så den är väldigt speciell. Sen, som sagt, alla stadsbanor är ju speciella och väldigt krävande också. Men den här var någonting extremt, helt ärligt. Men den behandlade oss ändå ganska väl. Så jag lämnar den då med bra känsla. Får vi se, förhoppningsvis är man ju tillbaka i framtiden. Det var coolt, som sagt. Vi vet ju också att racingen på stadsbanor är svåra och så vidare. Men jag tyckte ändå att vi bjöd upp till lite racing.
Redan nästa helg väntar 2 race på Road America. Berätta om dina tankar och förhoppningar inför helgen.
Ja, det är ju en snabb omvändning nu. Redan nästa helg så kör vi ju ett race på Road America. Mm. Så det är bara snabbt att försöka, som sagt, gå igenom vad som gick bra och vad som gick dåligt nu i helgen. Och sen så är det bara ställa om och fokusera på Road America och försöka maximera det. Jag tror att det kommer ju vara en helt annan utmaning för banan. Det är så väldigt annorlunda. Väldigt, väldigt snabb. Och som sagt, den är ju old school. Det vill säga, det är inga rum för misstag, utan det är, vilket är kul också, väldigt rewarding när man väl får till ett varv. Men jag tror ändå att vi kommer kunna ha en ganska bra bil där om vi tittar på hur det har funkat på tidigare banor. Sen får man ju se. Det gäller ju att försöka hitta runt, en ganska lång bana också. Men det tror jag nog att vi kommer lösa. Så jag är taggad, som sagt. Vi vill ha den där vinsten, så det är det vi går in och ska försöka fixa nu till Road America.
Nu blickar vi framåt mot Road America, som sagt. Och Jakob, du har satt ihop ett litet fint fact sheet åt oss där kring det racet.
Ja, i vanlig ordning så har jag kollat upp lite intressanta data kring banan. När den byggdes på 50-talet, 1955, stod den klar här i Wisconsin. Elkhart Lake heter orten, väldigt vackert där uppe. Första IndyCar-lopp var 1982. Banan är 6515 meter lång. Det är den längsta banan på kalendern. Kommer köra 55 varv, blir 358 km. Det är längsta roadcourse-loppet på kalendern. Och varvrekordet har några år på nacken. Det är Dario Franchitti från år 2000. En 39,5 som tror fortfarande är out of range för dagens IndyCar-bilar. Felix Rosenqvist är en av de tidigare vinnarna efter den fantastiska bataljen med Pat O'Ward här för ett år sedan. Sebastian Bourdais, Will Power, Scott Dixon, Joseph Newgarden och Alexander Rossi har också vunnit lopp av de aktiva på den här banan. Flest segrar genom historien, det har far och son Andretti. Mario Michael tog 3 segrar var här. Emerson Fittipaldi tog också 3 segrar under sin aktiva karriär. Det är en bana där kvalet ändå är rätt viktigt. 29 av 31 segrare har kvalat 9 eller bättre på den här banan. Så det gäller att vara i första 3, 4, 5 startleden om man ska ha en vinstchans. Och 10 segrare har stått på pole position också, så ungefär var tredje. Säkerhetsbilar är ändå rätt vanliga på den här banan, men 11 gånger av de här 31 loppen som körts här har loppet avverkats utan någon säkerhetsbil. Så det kan ju också hända, och då är kvalet ännu viktigare. Medelvärdet på antal säkerhetsbilar är ungefär 3 i alla fall. Lite svårt för oss nu, 5 dagar innan cirkusen är på plats, att veta någonting om vädret, men det är ju sommar även i USA, och varje dag den här veckan säger spridda åskskurar cirka 25 grader varje dag. Så kommer det varmt och fuktigt, och det är ju precis vad man önskar sig mitt i juni.
Det vart ju väldigt varmt här nu i helgen i Detroit, så det vart ju så illa med så att den här skopan då, som skulle liksom, den som de har satt på aeroscreenen nu liksom för att liksom föra in luft och kallluft ned i bilen, den var ju obligatoriskt under racet. Det visste inte jag i förväg att de skulle ta till en sån regel, men det verkade behövas, för de såg rätt svettiga ut och som du var inne på förut, Will Power var ju direkt medtagen där i samband med andra rödflaggen då, när han ville ha den här fläkten.
Ja, men Road America är i alla fall en mycket snabbare bana, och det är ju en favorit hos många. Den här väldigt svepande banan. Den har få liksom permanenta racerbanor som alltid haft samma layout. De har inte lagt till någon chikan eller gjort om någon kurva, utan ser ju precis likadan ut som den gjorde när den öppnades 1955. Det är häftigt.
Får vi verkligen hålla tummarna för att Felix är tillbaka i bilen, förhoppningsvis full med fina minnen och goda känslor med sig sedan fjolårssegern. Som jag missade, för jag såg inte det loppet i direktsändning. Jag såg det i efterhand. Och jag råkar veta att Jakob lyckades ju göra samma sak den här helgen. Och såg Marcus seger först i efterhand. Hur kändes det? Sant.
Det var svårt att inte titta på mobilen. Ja, men det är sluttampen på pandemin. Då kan man träffa vänner lite igen. Som även vår generation börjar få vaccin i sig. Så att man måste prioritera lite sånt också. Men jag kom hem hyfsat tidigt och såg så fort jag bara kunde.
Ja, det var bra att du såg det så fort du bara kunde, för det var inte lätt att hålla det hemligt för dig hur det har gått. Lätt lite bitter där, och tyckte att vi var lite för på i
käften. Nej då. Inget ont mot er.
Ja.
Det var svårt bra att hålla igen.
Ja, men man fick ju fira hela söndagen sen, så det var en fin helg, trots Felix olycka. Det var skönt att höra rätt fort att han mådde bra. Så krya på det, Felix, om du hör det här.
Jag tänkte, när Felix vann sitt race förra året, så var det hur reagerar ni när vi sådana här svenska framgångar? Så kommer det en tår, eller är ni ascoola?
Ja, du. Jag är väl hyfsat cool, tror jag. Riktigt nöjd. Bara. Jag är inte någon som skriker, utan jag sitter förnöjt och nickar instämmande, tror jag mest.
Alltså, jag skriker.
Okej.
Okay. Ja, det gör jag. Det kan komma så här animaliska yes ljud. Så att jo, det kan hända. Ja. Och jag sitter ofta med hörlurar och när jag tittar. Så att resten av hushållet kommer springa och säga, vad fan har hänt nu när han börjar skrika helt plötsligt? Så att de inte vet vad som pågår i mitt huvud, i min sändning. Så att, nej, jag är inte så där supercool. Och jag måste nog erkänna att just när Mackan vann, så det var inte så att det kändes någon slags ryck i tårkanalen.
Ja.
Det var något fint rörande över den här segern. I och med att man har följt Marcus karriär så himla länge och så intensivt, och man har träffat Marcus och pratat med Marcus och varit liksom följt hans vedermödor under så lång tid, så det kändes lite extra när han äntligen fick den här segern i en absolut toppklass. Det var jävligt fint faktiskt. Själv då?
För det första så började jag lite då när Felix vann förra året. Det ska inte sticka under stol med. Och det var ju så mycket när Felix kraschade här nu då i lördags, så vart jag ju väldigt orolig då, och det fick ju familjen höra då, och frugan frågade, hur är det? Nej, han kraschar här, och jag vet inte, det ser inte bra ut, och så och så visar det sig då efter under sändningen där att han hade klarat sig rätt okej ändå liksom. Men då var ju resten av familjen på en annan våning, och så och så vann ju Marcus då, och då kan man ju säga, då bölade jag lite faktiskt, för jag är sån. Och då hörde ju Emily det, så hon kom upp, och då satt jag så här. Och Emily bara så här, är det Felix? Sa hon då. Nej, Marcus. Så hon trodde ju att jag grät i, att det var något jätteallvarligt med Felix då. Så här, ja, men så kände redan på söndagen sen att det var en, jag var mer cool. Jag sa ju att det var inte hälsosamt att titta på IndyCar här nu längre, kände jag. Men nu, det är något som har vänt nu här nu, och båda svenskarna har levererat någonting bra i form av race-segrar och så här nu. Så nu är det bara att blicka framåt och vara lite, jag ska sikta på att vara lite coolare framöver här, känner jag. Förresten, bokat in Indy 500 nästa år, kan jag säga. Så att jag
härligt.
Och farsan kommer åka dit. Jag har lämnat in våra ansökningar om biljetter. Så att ja, se racet från plats och kanske till och med få till några intervjuer där på plats nästa år. Det hade varit mumma för Indypodden.
Verkligen. Och hur det funkar, då ansöker man om vissa platser i förväg, eller?
Ja. Precis. Och så får man ju ett första, andra och tredje alternativ då, vart man vill sitta. Och så får man hålla tummarna sen, helt enkelt. Och så får det ta väl, jag vet inte hur lång tid det tar, men det är senare i sommar eller så får vi reda på det, eller om det är till hösten, det vet jag faktiskt inte. Men börjar i den änden i alla fall. Man får till och med ansöka om parkeringsplats.
Vad kostar ett par schyssta plåtar till Indy 500? Man har ju rätt bra koll på prisläget där i Formel 1, men jag har faktiskt väldigt dålig koll på Indy 500. Vad pratar vi om?
Sitter man i höjd med Gasoline Alley lite längre ner, jag tror att det högre upp du sitter desto dyrare blir det liksom, för då får du bättre överblick. Men jag gillar att sitta lite längre ner för att få den här fartkänslan. Men jag tror att det är $125 eller någonting, tror du, om du sitter i höjd med Gasoline Alley strax innan ingången till kurva 1, tror jag. Om jag kan inte ta gift på det nu, men det är ju betydligt mer överkomligt de här priserna än till exempel i Formel 1 och i synnerhet Monaco Grand Prix. Du kommer ju knappt på tåget mellan in till stan ungefär.
Nej, det är väl en kaffe och le och en bagel typ.
Men du kan komma väldigt billigt undan där på Indy 500 och Indy överhuvudtaget faktiskt. Så att,
nej, det låter ju väldigt överkomligt.
Det är så mycket som talar för Indycar.
Sa han med förtroende ingivande försäljarröst.
Eller hur? De bästa säljarna låter inte som säljare, säger de, men det kände jag att det misslyckades jag med kapitalet. Ska vi ta avrunda veckans podd kanske och
vi gör det,
blicka framåt åt helgen. Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TicoRacershop.com, och glöm inte att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen på stefanjohansson.art när ni anger rabattkoden Indiepodden. Tack Jakob och Gergej för den här veckan.
Tack själv, Ronny.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.